och hjärtligt välkomna till säsongspremiären och första Peterbatt med mig, Alexandra Pascalido. Direkt här från ett fullsatt kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och idag handlar det om konstens friheter och fallgropar. Vi ska ta avstamp i Marco de Lindes omdebatterade utställning som pågår här just nu, vägg i vägg. Och titeln som innehåller N-ordet har rivit upp frågan om det är rätt eller fel att använda kränkande ord eller bilder. Och vad man egentligen får säga i det här landet. Kulturhusets vd sa nej till att kommunicera titeln utåt. Den konstnärliga chefen i huset sa upp sig i protest. Och det här är bara en i raden av flera konstspråk de senaste åren. Från Lilla Hjärta till Tintin till tecknade figurer. Hur fri är konsten? Ska det finnas några gränser? Och vad ska man göra med ny och gammal konst som vissa uppfattar som rasistisk, sexistisk, antisemitisk, islamofob, kolonial och så vidare? Vi har samlat eminenta gäster, men du är också hjärtligt välkommen att medverka via Twitter, Instagram, Facebook. Hashtaggen är Peterbatt. Och med mig här på scenen finns Emelie Wangen Lindgren som väver in era frågor och synpunkter. Hur kan man nå fram genom bruset ända till Peterbatt?
Ja, det är ju genom på alla de sätten som du har beskrivit där också. Men vi har också ett debattforum öppet på vår sajt, sverigesradio.se, där man kan klicka sig fram till vår programsida Peterbatt. Och där kan man komma i kontakt med mig bland annat om man har några frågor till panelen eller synpunkter som man vill ställa.
Mm. Annars, hashtaggen Peterbatt via Twitter, Instagram och så vidare, och det når oss också. Och jag ska verkligen försöka väva in detta i det här samtalet. Varmt välkomna säger jag också till vår gäst som blev rikskänd 2012 när han bakade en tårta till Moderna Museet. Det blev en tårta formad som en svart Venus från Willendorf, alltså en svart kvinnokropp. Där huvudet skulle vara placerade han sig själv med ett svartmålat ansikte, röda läppar. Det som kallas för blackface, som vi ska få veta mer om strax. Konstnären jämrade sig när självaste dåvarande kulturminister skar upp en bit ur tårtans, ja, det som skulle föreställa ett sköte. Sedan dess har han jobbat med begreppet afromantics, ofta med just blackface-teman. Och nu är alltså utställningen öppen här. Så jag säger välkommen Marco de Linde, den enda svarta solokonstnär som har fått ställa ut på Kulturhuset någonsin.
Tack.
Välkommen. Det blev som sagt ett ramaskri efter Moderna. Vad handlade det konstverket om?
Jag tycker det är ganska problematiskt att som konstnär säga så här, ja, det här verket ska tolkas så här. För att om man som jag kanske snarare vill att konsten kan vara ett rum för diskussion och så, då tar man lite udden av det om man ger verket en definitiv förklaring, så att säga. Men en förklaring som jag känner mig ganska bekväm med är att tårtan visar hur vita symboliskt dissekerar och konsumerar svarthet.
Mm, just det. Och diskussion blev det ju onekligen, kan man säga, och det har det också blivit denna gång. Vad handlar den här nya utställningen om?
Den är ju fortfarande igång, så där känner jag att jag arbetar med ungefär samma tematik i 10 år som handlar om att vrida och vända på svarthetsbegreppen och en rasistisk syn kanske, och leka med olika fördomar som omgärdar, ja, idéer om svarthet och Afrika och så. Jag sysslar inte direkt med att skildra verkliga färgade personers liv, utan jag gör väl mer intuitiva tolkningar av mina egna erfarenheter och omsätter dem i bilder.
Varför har du valt att jobba med just afromantics och blackface, som ändå är karikatyrer, nidbilder, överdrivna stereotyper?
Ja. Jo, men jag använder mig nästan bara av olika stereotyper i min konst. Och jag har använt blackface för att jag tycker att det är en väldigt tydlig symbol som då står för N-ordet, eller neger, alltså en nedvärderande bild av svarta som också är väldigt arketypisk och återfinns i nästan, ja, över hela jorden.
Mm. Jag tänkte, varför bestämde du dig för den här titeln?
På utställningen?
Ja.
Och massa anledningar. Dels som en referens till hela debaclet som har varit på Kulturhuset kring barnlitteratur. Pippi Långstrump, Lilla Hjärtat, Tintin.
Och Tintin, han som var med och orsakade den här diskussionen om Tintin, Behrang Miri, har vi med oss idag. Vi ska få höra mer om detta lite senare. Men debaclet, och då ville du göra vad då, menar du?
Ja, Negerkungen är ju hämtad ur Pippi Långstrump. Ja. Så att jag, eftersom jag har satt ihop en utställning med mycket sagotema och som refererar mycket till olika idéer om saga och dess inverkan på vår kultur och så vill jag ha en titel som också lät som en saga, eller en titel som lät som en Hollywood blockbuster. Han är mig bättre nu, ursäkta. Ja, och efter att ha funderat lite över olika titlar som lät så där som sagor, så fastnade jag vid Negerkungens återkomst.
Du säger Hollywood blockbuster. Skulle någonsin en Hollywood blockbuster 2016 använda sig av det ordet?
Ja, men det finns till exempel Mumiens återkomst eller Sagan om konungens återkomst. Eller jag tycker att just återkomst i en titel för mig signalerar att det är en tvåa av något slag. En uppföljare.
Jag förstår att du inte kan förklara, för att många säger ju att konsten sitter i betraktarens öga. Men vad vill du med din konst?
Jag kan nog förklara, men det känns som att det är svårare för vissa att förstå än vad det är för mig att förklara. Vad jag vill med min konst, det är väl kanske, jag har gärna olika samtal och så här, om konst och så. Men konsten i sig, jag tror det är lite farligt att tillskriva konsten att den ska ha just ett visst syfte. Eftersom i slutändan den konstupplevelse som folk får när de går på en utställning är ju väldigt personlig. Och kanske inte har någonting med just min inställning till att göra. Jag har gjort en struts där ute som har fastnat med huvudet i marken. För mig kom den när jag höll på och gjorde slut med mitt ex. Det är en bild av mitt ex. Men det har ingen betydelse för någon som går och ser den där strutsen i slutändan.
Hur reagerar du på den kritik och de protester du har fått?
Jag har inte fått någon saklig kritik.
Jag ser... Då kommer du få det idag, kan jag säga.
Ja, nej, men det ser jag fram emot. Jag har fått möta väldigt mycket så här, att folk berättar för mig hur de mår och att de känner sig och så. Och så, och alltså jag kanske borde gått en psykologiutbildning eller någonting istället, med tanke på hur mycket jag verkar ha ansvar för folks känslor.
Men jag tänker, hur, men den kritiken som ändå har nått dig, alltså vad tänker du om det? Om att människor faktiskt säger att de är kränkta?
Jag tror ju att det här med kränkthet ganska är någonting som uppstår hos mottagaren. Och vilket gör att om känslan då uppstår hos den som känner sig kränkt, då är det ingenting som jag egentligen känner ett jätteansvar för. Jag kan försöka av ren välvilja att förklara lite hur konst funkar och var jag kommer ifrån och att jag inte har för avsikt att de ska känna sig personligen kränkta. Men, ja.
Tror du att det faktum att du är svart eller brun eller rasifierad, vad kallar du dig själv för förresten?
Jag finner sånt nöje i att höra vad andra kallar mig för, så jag brukar bara säga makodde, tja.
Ja, men det faktum att du faktiskt är, precis som jag sa här i presentationen, den första svarta solokonstnären som får ställa ut här på Kulturhuset. Vad innebär det egentligen? Och tror du att en vit man hade kunnat ställa ut samma typ av konst?
Ja, en vit man kanske inte hade gått omkring och tänkt på de här frågorna lika mycket som jag. Men frågan är intressant, för att om man säger att jag får använda mig av ett uttryck som då en vit person inte får använda sig av, det är ju också ganska rasistiskt. Egentligen, dessutom är jag också vit, och det verkar glömmas bort hela tiden, diskussionen att jag är precis lika vit som svart.
Mm, just det. Men Vi ska få höra några av dem som har varit kritiska. Araya Girmay Sebatu, du är kulturvetare och juridikstuderande och debattör, grundare Black Coffee, en afrikansk-svensk organisation. Du är en av dem som har protesterat mot Makode Lindes konst. Varför det?
Hej, tack för frågan, Alexandra. För att besvara din fråga så tror jag vi behöver måla upp en fond som bakgrund för att förstå vad det här är för typ av bilder och vad för typ av kontext de verkar i. Först och främst så handlar det här om antisvart bildspråk och någonting som kategorin rasism i konsten inte fångar in. Det här antisvarta bildspråket har en funktion, det avhumaniserar afrikansvenskar och svarta generellt. Och Makodes verk tillsammans med Stina Wichens Lilla hjärtat, Pernilla Stafels Färgerna, Ruben Östlunds Play, Marika Karlssons stand-up, Mats Eks affischering av operan och så vidare och så vidare, kan sägas bilda en slags svensk kanon i anti-svart bildspråk och gestaltning.
Vad är anti-svart bildspråk? Vad menar du med det?
Bildspråk som föreställer svarta men som avhumaniserar oss, som förnedrar, eller vad man nu ska kalla, som har en sån funktion. En annan viktig aspekt är makt, närmare bestämt ekonomisk makt. Det är en grupp som kontrollerar, äger och styr kulturproduktionen. Det är samma vita medelklass som äger ordet och kontrollerar, reglerar debatten. Så alltså förutom att bestämma vilka som får producera, ställa ut och synas, bestämmer även denna vita medelklass vilka som får komma till tals, vad som är rätt och fel och vad som är rasism.
Du pekar på, jag ska säga för våra vänner som sitter där hemma och lyssnar, när du säger vit medelklass så pekar du på Makode Linde.
Ja, absolut. Makode Linde är i allra högsta grad vit medelklass, social, kulturellt, etniskt och så vidare. Och det är många som glömmer, som man själv säger, du är väl mer vit än svart överhuvudtaget. Så på andra sidan har vi afrikansvenskar som till den absoluta majoriteten tillhör under- och arbetarklassen, som överhuvudtaget inte har tillgång till den här kultursfären. Så det är otroligt viktigt att man kommer ihåg den här maktasymmetrin. Och när,
så du menar helt enkelt att det här är en klasskrock, ja, också?
Ja, absolut.
Låt höra, Makode, vad tänker du om detta?
Jag tror faktiskt vi håller med varandra i det mesta. När ni säger att det är en rasistisk stereotyp så håller jag med er. Konstförståelse och sådär är ju säkert också en klassfråga, tror jag.
Ja, du har uttryckt i intervjuer att vi hela afrikaner, vi som är inte födda i Sverige eller som inte har vita föräldrar, har lite svårare att förstå konst, i intervju i Expressen. Jag förstår det. Det är ett klassförakt. Hur som helst, vad jag vill påminna om är att den här asymmetrin mellan liksom den vita medelklassen och så vidare och afrikansvenska grupper som kritiserar hans konst, det är att den makten av censurera ligger liksom inte hos oss som inte har tillgång till.
Så du menar att ni afrikansvenskar har inte makten att censurera?
Absolut.
Men jag måste också stanna lite här vid konstnären. Alltså, när jag säger att du är den första svarta konstnären, Makode, är det så att man förväntas också producera en viss typ av konst utifrån sin hudfärg?
Jag hade tänkt dra mig från och dra upp vad folk som representerar den här gruppen har sagt och så vidare, och det här med att du säger att jag har sagt vissa saker och så, det får stå för det. Men om svartas konstförståelse och så. Förlåt, vad var frågan igen?
Frågan är om du som konstnär också, att det finns vissa förväntningar på dig ifrån omgivningen, ifrån de som beställer konst, de som bestämmer vad som ska ställas ut och så vidare.
Det är väl mycket möjligt, men jag tycker det ligger ganska mycket förväntningar i ett uttryck som rasförrädare också. Och det kommer ju snarare från er planhalva.
Hur menar du er planhalva?
Ja, att jag kallas för rasförrädare och sånt där. Det tycker jag i grunden är ett ganska rasistiskt uttryck.
Ja, jag kan inte försvara det, för det är inte jag som har sagt det.
Ja, men vi lämnar det där.
Vi stannar vid konstbegreppet. Men skulle du, Araya, vilja påstå att det här är rasistisk konst?
Ja, absolut. Alltså jag ser, det allra mest grundläggande, jag ser inte hur de här rasistiska karikatyrerna blir någonting annat av den enda anledningen att man placerar det i ett konstrum, i en utställning och så vidare. Och det här skräckkabinettet som du har här på Kulturhuset är liksom till för att kittla den vita medelklassbutiken som medelklasspubliken som du vänder dig till. Och
säger att jag vänder mig till.
Ja, absolut. Det är en diskussion med den. För du har ju uttryckligen talat till kritiker.
Men ska inte den här konsten få finnas? Alltså, borde vi inte värna demokratin och yttrandefriheten? Araya.
Alltså att Makode Linde får ställa ut ett bevis på att vi har yttrandefrihet och konstens frihet. Men konstens frihet innebär inte frihet från kritik. Liksom, ja.
Ja. Får jag bara förtydliga en sak där som ni nämnde om vad jag har sagt om olika personers förståelse. Det jag har sagt är att jag kan tänka mig att hos folk som har den här dualiteten av att vara så kallade mixed race, att det verkar som att det finns en större närhet till förståelse för mitt uttryck som också innehåller den här dualiteten att kunna se på flera sätt.
Alltså förklara det, mixed race. Vad menar du med detta?
Ja, alltså jag vänder mig mot rasbegrepp överhuvudtaget. Sådär. Men nu påstås min mamma var vit och min pappa var svart, så jag är då mulatt. Och inom då Afromantic så har jag tagit en vit sak och målat på svart. Och för mig personligen så finns det ganska tydligt en spegling där av mitt egna förhållningssätt. Medan det verkar som att en del av de som är kritiska inte kan se det här dubbla förhållningssättet i konsten, att det kan betyda fler saker samtidigt. Mm.
Och det dubbla förhållningssättet, det tror jag också att Ami Bramme säger, som är programledare och journalist, att du också är någonting, att du också har funderat kring detta.
För att jag också är mixed race.
Exakt så, exakt så.
Perfekt.
Men också tror jag medelklass, du har växt upp på Södermalm, eller hur?
Ja, alltså först skulle jag bara hoppa tillbaka lite till det som Makode sa tidigare, eftersom att vi liksom faller in i samma kategori nu när vi har börjat med den här rasindelningen även här på scenen, så gäller det huruvida man är svart och vit samtidigt. Bara en kort kommentar på att det är man inte enligt mig som rasifierad person. Även om man kan se ut på alla möjliga sätt och ha samma föräldrar och vara syskon och att det ena liksom barnet blir väldigt mycket ljusare än det andra och så vidare, så räcker det bara med ett namn eller att man inte är helt, helt vit eller till och med typ blond för att aldrig någonsin anses som vit i vårt samhälle. Och med det menar jag liksom alla de privilegier som tillskrivs en vit person. Så att jag håller ju absolut inte med om att Makode, när Makode själv kallar sig vit och Araya också kallar Makode vit, så, och att jag och du också skulle vara svartvit, alltså det är bara löjligt. Det vet inte vad det är för. Det är trams.
Men tillbaka till konsten. Ja. Det finns säkert, vi kan diskutera det här jättelänge tror jag, men om vi försöker anknyta till konsten och konstens friheter och hantering av de här frågorna som ju har väckt väldigt mycket diskussion.
Ja, men absolut, och det är jätteintressant. Jag har varit och sett utställningen har ju sett jättemycket utav Makode Lindes verk tidigare och förväntade mig, alltså det var en inre konflikt att gå och se utställningen just för att det kändes som att som svart person eller brun person så är det här väldigt mycket på min bekostnad att jag ska gå och se det här, någonting som har hyllats redan innan och i efterhand också nästan enbart vad jag har tagit del utav av vita konstkritiker och vita personer. Och kritik har riktats ifrån svarta och bruna rasifierade människor. Så att gå och se någonting som jag liksom förstår, vet att det liksom är på min bekostnad väldigt mycket tog emot. Och sen var det ett ganska stort antiklimax måste jag säga efter att ha sett utställningen. Då jag inte alls upplevde den som liksom provocerande. Så som absolut, det är klart att det alltid är ett djupt sår att se hur svarta människor avbildas och hur de här liksom, referenserna till slaveri, till lynchning, till ghetto i USA, crack och så vidare. Det är klart att jag har ju en analys över de här bilderna redan, men utställningen som sådan måste jag säga var ganska, det var inget nytt, det väckte ingen större provokation i mig och inte heller mitt sällskap nu, och nu pratar jag då i egenskap av mixed race från Södermalm. Så att jag är ju inte en som liksom förstår den här dualiteten och tycker, alltså jag tycker inte det är intressant, och framförallt så är det inte intressant när man alltså uteslutande en vit publik känner att det här är alltså festligt, upplyftande, intressant, roligt, barnvänligt och så vidare. Enligt mig så har man har missat mål totalt om alltså endast vita personer hyllar. Rasifierade personer tycker att det här är antingen provocerande, sårande och Jag tyckte själva utställningen i sig var helt så här. Jag gick ut så här, okej, det som tyckte jag var
du mest intressant. Du menar att du varken blev provocerad eller kränkt?
Jag blev inte chockad. Jag blev absolut inte kränkt. Jag såg de här, en reproduktion av den här skeva rasistiska bilden av svarta människor som jag är sjukt van vid att se. Den ser man överallt hela tiden. Nu råkade Makode Lind vara liksom avsändaren av det här, men jag känner till Makode Lindes konst tidigare, så det var inte chockerande, inte kränkande. Det var bara ett helt rum som var fyllt av rasistiska och stereotypa nidbilder av svarta människor.
Jag undrar,
men det mest intressanta, Alexandra, det var faktiskt gästboken efteråt.
Vadå? Vad menar du? Vad stod i gästboken som var intressant?
Alltså i gästboken, så när man liksom har tagit sig igenom hela den här sagovärlden, så är det ju en gästbok. Och där kunde man ju verkligen se de här, alltså undertecknade, då var ju jag lite så här fördomsfull vilka det var som hade undertecknat, men det var typ Berit och Olof och så vidare. Som
det tyckte, finns även svarta personer som heter Berit och Olof. Kan...
Mycket möjligt. Mycket möjligt. Och någon då, Berit och Olof och så vidare, hade i alla fall nästan uteslutande kommentarer som var, alltså såna bara hyllningsrop, att det var så himla kul, jag ska ta med barnen, jag såg också barn där inne som sprang runt och skrattade och hade kul. Alltså bara positivt och att det var kul och upplyftande. Och jag tycker det är liksom lika mycket som Makode Linde verkar uppleva att folk inte är som har kritik mot det här, då är ursäkten att vi inte är tillräckligt konstkunniga, så är ju inte samhället tillräckligt har tillräckligt kunniga när det kommer till rasism och rasistisk historia. Jag tror inte heller konstnären liksom sätter inte fingret på
så
det.
Så Ami, om du var chef, vad skulle du göra? Skulle du förbjuda utställningen?
Absolut inte. Jag skulle liksom försöka se till att alltså samtalet, det som vi gör nu i det här rummet som Peter Batt och Alexandra tar ansvar för, att samtalet skulle breddas, för att kulturkritikerna i Sverige, alltså det saknar relevans. Det här är ju första gången nu som i ett sånt här rum i alla fall som liksom icke-vita människor får komma och uttala sig om det här. Annars har det varit sida upp och sida ner utav vita konstkritiker som har tyckt att det här är jätteintressant, som har missat massa poänger och som har tyckt att det var skoj. Det enda som jag kunde se någon kritik var i typ DM där konstkritiker, jag minns inte vad hon hette, Rubin någonting, tyckte att det var lite för mörkt. Alltså hon hade typ inte sett, för hon tyckte det var lite mörkt där inne.
Mm. Det tolkar jag som positivt.
Makode, finns det andra tabun? Vi ska försöka hålla oss till den här konsten generellt, men jag tänker också att finns det andra tabun inom konsten som finns kvar som du skulle vilja bryta?
Ja, för mig handlar det mer om tabun i vardagslivet som jag vill bryta. Jag tror inte tabun är så hälsosamma för ett konstruktivt samtal.
Men finns det andra, alltså andra typer av, vad ska vi säga, som är förbjudna, som känns väldigt förbjudna? Det här är ju onekligen ett ämne som väcker väldigt mycket känslor och debatt. Men finns det annat? Du har ju ändå ägnat väldigt mycket kraft och energi åt just detta de senaste åren. Eller ja, under din yrkesverksamma tid som konstnär.
Ja, vad jag förstår det, så är det väl typ ras och incest som är ett tabun. Och knark kanske.
Mm. Så, men du kommer fortsätta just med detta eller kommer du gå vidare till incest?
Ja, jag vet inte. Det finns nog lite incester i utställningen också faktiskt, om man tittar noga. Men jag tycker att alla såna här saker som är lite förbjudna är väl värt att skrapa på ytan på, så man inte har någon slags beröringsskräck. Jag tycker också att såna här, det här att du säger att det är ointressant, det är den enda typ sakliga kritiken jag fått höra från mina kritiker på väldigt länge. Och då kommer man ju ner till att det är en smaksak om man tycker någonting är intressant eller inte. Och det är ju faktiskt ganska saklig sak att säga i sammanhanget.
Säger man Makode Linde till Ami Bramme, säger, ska jag säga. Elisabeth Olsson var Lin, konstnär och fotograf. Du blev ju känd 1998, det var inte igår, när du gjorde utställningen Ecce Homo. Nej, men jag ville bara poängtera att du har varit med ett tag nu. Och den här Ecce Homo, där personer ur HBTQ-världen gestaltade bibliska scener, och det ledde ju till mordhot och demonstrationer. Du gick ut och stöttade chefen som avgick i protest, ska vi säga, med att titeln inte skulle vara officiell i det här sammanhanget. Varför det?
Nej, men jag har haft en erfarenhet. Först skulle jag vilja säga en sak, att det är chockerande att det aldrig ställt ut en solutställning av en svart person på Kulturhuset. Det var så chockerande, så jag höll på att tappa.
Varför är du så chockad?
Nej,
över detta?
Det är därför vi har så konstig bild i Sverige på att vi inte kan. Vi vet ju ingenting om den konsten. Måste man åka ända till New York för att se den här fantastiska konsten? Alltså, är det någon mer som tyckte det var chockerande?
Nej, det var inte så chockerande.
Nej. Men jag tycker det bara visar liksom klimatet i Sverige, hur trögt det är.
Men det är väl att kolla på konstskolorna, hur många...
Det är chockerande dock att det första gången ställs ut att det är massor med blackface och raskarikatyrer när vi väl kommer in. Och det är väldigt intressant.
Tack, det sa Araya. Varsågod, tillbaka till dig Elisabeth Olsson Wallin. Så hur ställer du dig till detta som... Du som också är konstnär.
Ja, alltså för mig har det varit en resa. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men när du gjorde tårtan så var jag väldigt upprörd. Jag skulle donera min Ecce Homo-utställning till Moderna Museet. Den ville de förmodligen inte ha, för den anses inte vara konst. Men jag blev väldigt upprörd av tårtan, och särskilt tror jag blev upprörd över tillställningen. Kanske, alltså, vad jag har lärt mig efter det är att jag vill inte kritisera själva konstnären och konsten, för att den är så personlig. I det fallet så kände jag att det var lite dumt av mig, och däremot så kan jag tycka att Moderna Museet då, som nu eftersom jag är vit, känns det som att jag kanske säger fel saker här, men
man får säga i det här programmet får man säga fel.
Nej, men det är också en sån himla vit värld, och därför så tyckte jag att jag reagerade på själva tillställningen, och de bilderna som flög ut därifrån, det var ju liksom vita människor som stod och drack kaffe och champagne och liksom det blev
och skrattade åt det.
Det blir fel när det är en sån allvarlig fråga, när man... Men på något sätt har jag liksom tänkt, det tog många år för mig att tänka, så jag tänkte att konsten måste få flöda ändå, och att det viktiga är att vi har de här debatterna här som jag verkligen har saknat och som nästan inte finns, och de ska vara överallt hela tiden. Vi är ganska dåliga på att diskutera detta.
Men jag tänker på, vi talar ju mycket om tabun och tolkningsföreträden, vad som är förbjudet. Du har ju skildrat, först var det ju HBTQ-frågan som då var också väldigt laddad. Nu känns den ju inte alls. Nu känns det ju inte alls lika infekterat på det sättet. Men du, kungabilden till exempel, kan du berätta om den? Den ledde ju till att du blev mordhotad.
Ja, den var ju så plump så till och med republikanerna hatade den. Men det var ju en bild som jag inspireras. Jag tycker satiren är spännande. Och då så hade jag inspirerats av den här boken som kom ut om den motvilliga monarken, där man fick läsa massa skvaller om kungen. Och så samtidigt så kom det ut en dokumentär om drottningens pappa som var nazist och sådär. Och då så satte jag ihop de här bilderna, för jag hade fotat Camilla Henemark på ett bord med 12 män, och så hade jag fotat kungen, och så satte jag ihop där ett collage, och så tänkte jag, ja, men på 70-talet gjorde de så fräcka politiska collage som klippte och klistra. Men felet jag gjorde var att jag kanske inte klippte och klistra, utan jag la in det i Photoshop, så det blev så verkligt så folk tyckte att det var på riktigt.
Men det som väckte mest rabalder,
det var
att
drottningen låg på knä, och i paketten så var det ett hakkors som hon försökte skura bort, inte sopa under mattan, utan hon försökte skura, hon har skurhandskar på sig. Och jag tror att den satirbilden blev för nära verkligheten. Alltså det hade väl för lite humor. Jag tyckte den var lite rolig på det sättet att jag är väldigt, jag tycker det är spännande med bilder som man sätter ihop den historiska samtiden in i ett bild, ett collage.
Vad fick du för reaktioner på den?
Ja, men då fick jag otroligt starka reaktioner, väldigt mycket från royalister, och jag visste inte att de var en sån stor grupp.
Det måste ha varit royalistiska fundamentalister.
Ja, just det. Royalistiska fundamentalister. Nej, men de hade en oerhörd kraft, och på ett sätt var det nästan värre att göra drottningen på knä i skurhandskar än vad det var att göra Jesus med läderbögar, måste jag säga, på ett sätt. Det var en annan kraft som vällde upp, som tog tag i mig värre. Och efter det så har jag tänkt jättemycket på det här med konsten, att det kanske inte går liksom, eller går, vi får inte stoppa konsten, men däremot måste vi bli duktigare på konsten. Var det jag ville börja med, varför är det inte mer då att det aldrig varit en svart konstnär i Kulturhuset? Det säger väl allting i så fall, att varför?
Men du har ju också talat om det fega konstklimatet.
Ja, men det blir fegt till slut.
Vad är det som blir fegt?
För att vi inte får lära oss, för att vi inte får diskutera de här ämnena. Den här The Racing Under the Sun som hade premiär igår till exempel. Jag tyckte det var otroligt lite förhandsreportage om att den...
Druvan i solen, Druvan i solen. Hallunda Riksteater, förlåt. Som alla kan se.
Ja, fantastiska recensioner. Liksom, det var ingen sån där före i tidningarna, här jobbar de och liksom...
Ja, men det var det i New York Times och Al Jazeera. Men, ja. men,
Men inte Sverige. Ja. Det är
men,
något fel.
Men du, samtidigt, min sista fråga till dig är, du tyckte till exempel att Makode Linde skulle få använda en ordet i titeln, men du tycker att det var bra att man till exempel tog bort samma ord i Pippi-böckerna.
Ja, och det tycker jag är så konstigt. Bara för att jag tycker då att en konstnär, om man nu bjuder in en konstnär, så måste den konstnären få skapa ut då. Om man nu bjuder in, då får man ju liksom stå sig kast och göra det bra, tycker jag. Och göra de debatterna. Men då förväntas det att jag måste tycka att det var konstigt av Berang att ta bort böckerna till vuxenavdelningen några meter. Och det tycker jag var jättebra att de gjorde. Mm. Alltså, jag förstår inte varför jag måste tycka
konsekvent.
Precis som alla. Nej. Ja, precis.
Jag
det är väldigt skillnad att ha n-ordet i en barnbok, tycker jag.
Jag tänker, Ami, alltså igår så kunde vi också se Beyoncés nya låt, Formation heter den.
Whoop, whoop.
Ja, du kanske kan sjunga den sen om du vill. Men jag tänker att hon använder ju just en ordet. Vad är det för skillnad mot att Beyoncé använder det i USA och Makode använder det i Sverige?
Ja, alltså den frågan är jätteintressant, för den används ju ofta som ett argument för varför... Ursäkta, jag hamnat i målbrottet idag. Men varför det då ska vara mer okej att säga en ordet i Sverige, för att man gör det i USA. Och först och främst så är ju inte Sverige USA. Även om Sverige vill vara USA så är inte det. Och på ett sätt som Sverige liksom inte är USA är ju till exempel att samtalen om rasism i Sverige ligger ljusår efter hur man pratar om rasism och antirasism och ras, svarthet och vithet i USA. Så det går inte riktigt att tycka att man ska säga en sak i USA och så ska man bara säga det i Sverige. Och sen handlar det också om att artister som Beyoncé eller Kendrick Lamar, som är liksom de största svarta artisterna just nu, de omfamnas och kommer ifrån svarta community. Och att säga ett ord eller att representera svarthet på det sättet, och att ändå alltså empower svarta personer, att det ändå det dig, så är det faktiskt det de gör. Och att använda orden, alltså det är en helt annan lek med orden. Det är ett helt annat ägande utav sin, alltså sin ras och sin svarthet. Medan här hemma i Sverige så omfamnas inte de svarta personer eller de vita personer eller allt däremellan som säger en ordet, omfamnas ju sällan utav just det svarta communityt, och är inte folk som ger tillbaka till det svarta communityt, och då blir användandet av ordet bara enbart rasistiskt.
Makode Linde, du får jättegärna svara på detta.
Jag instämmer förstås i att vi inte lever i USA, men jag tror att bilden av svarta delvis har, alltså rasproblematiken har delvis adopterats från USA, trots det, och att olika idéer vi har om vad det innebär att vara svart och så är idéer som vi har adopterat från ett amerikanskt rastänkande.
Kort, Araya, för ja. Nu ska vi också bjuda in.
Jag tycker det är lite problematiskt att vi låtsas som att man inte får använda N-ordet. Alltså, jag har inte hört det så mycket som de senaste veckorna sedan den här debatten startade. Och att Benny Fredriksson, eller vad han heter, inte kommunicerade ut via Kulturhuset har ingenting med ideologi att göra. Liksom, det är ett myndighetsbeslut och vad offentliga institutioner liksom får kommunicera ut. Så det det, liksom, det har använts och använts hela tiden.
Och förlåt, det är viktigt är det också att komma ihåg. Alltså, man får ju göra det. Man får ju vara rasist om man vill. Och man får ju använda rasistiska ord och rasistiska bilder och så vidare. Alltså, uppenbarligen får man ju det. Men det är väl klart att, att det kommer att kritiseras och ifrågasättas.
Så ni står inte här som censurivrare? Ni vill inte censurera konst?
Vi har inte makten att censurera, skulle jag säga, som jag sa innan.
Men om ni hade det.
Men om ni hade makten då? Om ni hade makten, hade ni då censurerat konsten?
Om jag hade makten hade jag sett till att det fanns fler afrikansvenska konstnärer. Och så att man skildrar den afrikansvenska erfarenheten och den svarta realismen. Alltså, du nämnde A Raisin in the Sun innan jag såg premiären, och jag tycker det är otroligt att vi svälter i svensk kultur, att vi måste gå tillbaka till liksom amerikansk 50-tal för att komma i närheten av en afrikansk-svensk skildring i svensk kulturliv. Det är fattigt. Det är ett rasistiskt kulturklimat, och det är otroligt förtryckande. Det har med klass att göra också.
Som representant för svarta konstnärer tackar jag för ert stöd.
Tack så mycket hörni, till en fantastisk publik här ska jag också säga. Vi har inte mycket tid kvar, men vi ska ju fortsätta. Anders Rydell, författare och journalist, för detta chefredaktör och konstnären, numera kulturchef på Hallpressen. Du menar att den fria konsten är attackerad från flera håll just nu, att den är hotad. Vilka håll menar du?
Ja, men det har man väl sett bara det senaste året. Jag menar, terroristattackerna ute i Europa har ju riktats mot kulturinstitutioner. Så att det finns ett attack från det hållet. Men jag ska säga att det främsta hotet mot konsten och den konstnärliga friheten kommer ju absolut inte från det här hållet. Det kommer ifrån att Sveriges tredje största parti har en rasistisk kulturpolitik som hotar egentligen hela den svenska kulturen i grunden. Det är det som är det verkliga hotet.
Hur menar du då?
Sverigedemokraterna driver ju en kulturpolitik som är i grunden rasistisk, där man helt enkelt vill skilja kultur från kultur. Man vill undvika kulturell blandning. Och varför är det viktigt? Jo, det är för att för 20 år sedan så skrev man ju rakt ut att då hade man rasbiologiska begrepp. Men idag kan inte Sverigedemokraterna längre prata om ras. Då pratar man istället om kultur. Det är ett kodord man använder. Så kultur är ett helt centralt område för Sverigedemokraterna. Och jag för hela tiden debatter lokalt mot Sverigedemokraterna som vill, de vill framförallt införa regler så att man kan censurera vad de kallar provocerande konst.
Nu är inte de här som, så att de kan försvara sig, eller det kanske sitter någon i publiken, då får ni väldigt gärna göra
de det här behövs inte, det är bara att läsa deras partiprogram.
Ja. Du har ju också skrivit böcker om hur nazisterna konfiskerade konst de ansåg provocerande under andra världskriget. Ser du några paralleller med dagens utsatthet eller konstens utsatthet idag?
Ja, man kan säga... Konsten stod ju i politikens centrum under Tredje riket, och där formade man en konst och en estetik kring konsten där man såg en viss typ av konst som uppbygglig. Och det centrala var att det fanns en direkt koppling mellan estetiken och raspolitiken. Ett brott mot formen och ett brott mot kroppen. Och därför jämförde man till exempel moderna konstnärer som Picasso och Matisse med bilder av utvecklingsstörda. Till exempel, det var sjuk konst. Och 1937 så rensade man ut 17 000 moderna konstnärer från museer runt om i Tyskland. Och det här var bara något år innan man i hemlighet ledde det här programmet och man började mörda utvecklingsstörda. Så utrensningen av konst följde också utrensningen av människor. Och man kan se att när de rasistiska partierna, den nazistiska rörelsen började uppstå på 80-talet, så uppfann de inte något nytt, utan man kopierade bara det här. Men man förnyade det och såg liksom konsten som degenererad. Och idag ser vi ett enormt hot, och jag är med och driver ett projekt som handlar om hotad konstens samarbete mellan Författarförbundet, KRO och Svenska PEN, där vi undersöker just hoten mot konstnärer och författare som har ökat enormt.
Ja, vilken konst är hotad idag? Alltså när människor reser sig upp och säger att jag blir väldigt ledsen av den här konsten och den borde inte finnas i offentliga kulturinstitutioner, skattefinansierade, är det ett hot?
Nej, jag tycker att det här är ju ett väldigt bra exempel när vi tar konsten från det här slutna vita rummet. För konstens värld är ju en väldigt vit värld på många sätt. Och det är ju inte bara avsaknad av rasifierade människor i konstvärlden. Det är ju avsaknad av människor från arbetarklass, från andra perspektiv i taget. För att det är ingen som kommer till exempel från arbetarklass och lägger 6 år på en konstutbildning för att sen inte känna någonting. Det är en sån stor kostnad helt enkelt.
Så vilken konst, Anders Rydell, skulle du vilja hävda är hotad idag?
Jag skulle säga att det som fortfarande vi kallar modern konst, som Makoddes konst, Elisabeths konst, och det finns många konstnärer idag som har och är hotade, allvarligt hotade av nazistisk och främlingsfientliga rörelser, och det är ett systematiskt hot också. Mm.
Journalisten och författaren Christian Cathomér, du har ju skrivit Det ohyggliga arvet, Sverige och främlingen genom tiderna. Vi har ju hört här paralleller till USA och så vidare. Alltså, hur skulle du vilja säga, du har ju arbetat väldigt mycket runt om i Europa, hur står sig Sverige i de här diskussionerna internationellt? Är vi före eller är vi efter andra europeiska länder?
Det här är nog som en del har sagt här redan, vi är liksom i dagisnivån än så länge. Vi har precis börjat prata om de här sakerna. När jag växte upp som barn till en mörkhårig person, så började jag fundera just, vad kommer de här idéerna som jag möter överallt ifrån. Och jag hittade inga svar. Så började jag skriva, eller framförallt leta under flera år, om synen på främlingen genom tiderna, som blev den här boken. Och det är klart att, som Makode beskriver, att vilja vrida och vända på just det här man möter. Det är precis det jag försökte göra på mitt sätt. Det som är intressant är ju att när jag går in, jag har ett kapitel här som heter Afrikanen, som beskriver hur man i Sverige har sett på afrikanen. Det är ett otroligt tungt, grymt, obehagligt våld som ligger i orden, i tankarna, i handlingarna. 1995 så mördades en man i Klippan och det lades ett svart kolhuvud utanför. Så när jag går in på den här utställningen som Akode har gjort, så dels blir jag väldigt starkt berörd, därför att jag tolkar det, för det kommer ju bli så att vi tolkar de här på olika sätt. Jag ser också det här minstrel, det här alltså målade ansiktet som vita musiker hade, som var någon slags, kallades för musikaliska clowner i början av seklet. Det var då, så att säga, man ansåg sig vara överlägsen, den vita rasen ansågs överlägsen den svarta, och den svarta var möjligtvis löjeväckande i bästa fall. Alltså vad jag kände var den här instängdheten som jag uppfattar att du beskriver, i att finna, vara en stereotyp, den här masken, tvångsmasken, och också nya stereotyper.
Och de stereotyperna ska vi diskutera vidare i timme två. Vi ska också få höra Roja Sekersös från Poetry, Revolution Poetry, med sin dikt Konstnären. Väldigt snabbt, har vi någonting spännande här, Emily Wangelinggren, ifrån våra lyssnare?
Ja, vi har från kommentaren Nock på vårt debattforum på sverigesradio.se, som tycker att det skulle vara bra att höra från en akademiker som kan bemöta Lindes påstående om att han inte har fått någon som helst saklig kritik. Och så har Nina i vårt debattforum kommenterat...
Vi har massor med akademiker här på scen, ska jag säga.
Ja. Och så har Nina kommenterat att Makode Linde inte är den första svarta konstnär som haft solutställning på Kulturhuset. Ismail Fatti har ställt ut sin konst Shields of Peace på Kulturhuset tidigare.
Ja, vi återkommer, som sagt, det här är P1-debatt. Vi är alldeles strax tillbaka, och då får ni också höra mannen som orsakade Tintin-gate, Behrang Mehri. Ni får höra Malmö Moderna Museum, Operan och många, många fler. Tack så mycket! Ja, hjärtligt välkomna tillbaka till P1-debatt med mig, Alexandra Pascalidou. Första programmet för säsongen, och vi har tagit tag i ett ämne som ringer väldigt många frågor. Det handlar om vem som bestämmer vilken konst som är rasistisk. Vilka ord och stereotyper får man egentligen använda, och vem har rätt att tolka? Vad är tabun? Första timmen pratar vi mycket om den pågående utställningen av konstnären Makode Linde, som ställs ut här väg i väg. Vi är på Kulturhuset. Det är en timme kvar, du är hjärtligt välkommen hit. Det är fullsatt, men det finns alltid lite plats till. Vi kommer få höra Carlitos låt som kommer imorgon. Vi kommer också få höra Poetry, Revolution Poetry, Rojda Sekersös. Och vi kommer höra Sveriges smartaste gäster, kan jag ju säga, som diskuterar detta. Och hur gör man egentligen med gammal konst som visar stereotypa bilder, eller när till exempel en reklamaffisch för en ballettföreställning får kritik för att den visar ett svart ansikte nedtryckt av en vit fot? Vi har chefer från stora kulturinstitutioner på plats som ska diskutera detta. Och på Nederländska Riksmuseum så har de ju börjat gå igenom titlarna till konstverken, och de har tagit bort kontroversiella ord som dvärg, indian och så vidare. Museet kallar det för justering av kolonial terminologi. Syftet är att radera ord som vita använt för andra grupper. Men hur gör vi i Sverige? Vi ska träffa Moderna Museet i Malmö som satte upp skyltar. Vi ska träffa Kungliga Operans presschef, och vi ska träffa en person som jobbar mot stereotyper av östasiater. Men först vår kära chattansvarig ansvariga Emelie Wangen Lindgren. Vad säger våra lyssnare?
I vårt debattforum på sverigesradio.se så skriver bland annat Elisabeth att hon gärna ser att vi kommenterar Noggerglassdebatten eller barnboken där ett barn med svart hud ansågs rasistiskt så att boken fick dras in. Hon förstår inte varför opinionen var så upprörda för glassnamnet och barnboken, men nu lovordar Makodes utställning.
Ja, det finns mycket sånt som vi lovar att ta upp här. Som sagt, hashtaggen är PetDebatt och det är bara att fortsätta skicka in era frågor eller synpunkter. Förra året hamnade Moderna Museet i Malmö i blåsväder. De hade en utställning med den världsberömda konstnären Nils von Dardels målningar. Han var aktiv under 1900-talets början. Två av tavlorna hette Svart Diana respektive Huvudjägarens eftermiddag. Vad var det för tavlor och vad var problemet, John Peter Nilsson? Du är ju chef på Moderna Museet.
Ja, tack för att jag får komma hit här. Och det är väldigt, väldigt spännande att se denna början på en dialog, tror jag. Men kortfattat, det var en utställning med Nils Dardel som jag organiserade första gången här uppe i Stockholm på Moderna Museet. Och bilderna var från 10, 20, 30-talet och en del av motiven var ganska tidstypiska bilder av ett slags glatt parisiskt 20-tal där man framställde till exempel Josephine Baker som ett minstrel figur. De bilderna, när vi satte upp utställningen då, det här 3 år sedan i Stockholm, så reagerade en del av vår personal och sa liksom att ja, det här är väl inte riktigt nu. Och vi gjorde ingenting uppe i Stockholm. Vi hade möten med personalen och jag skrev en lite längre text om ifall att någonting skulle hända. Ingenting hände. Ingen reagerade. Men när vi tog ner utställningen till Malmö så hade vi börjat personalen och jag ända sedan jag kom ner där för 4 år sedan. Och med frågeställningen vad gör ett modernt museum idag i Malmö där vi ville nå vår närpublik i första hand och den publiken de är ju stor skillnad 2016 än det var för 1916 så att vi måste helt enkelt på något sätt markera att vi är tillgängliga och att vi är inkluderande för alla som är intresserade.
Vi satte upp små skyltar under de här tavlorna.
Ja, och då var det 2 verk som var 2 stereotypiska för bilder av svart identitet. Bilderna i sitt sammanhang så sa vi liksom att vi kan inte ta bort de här bilderna. Det är revisionism. Det är liksom, hur kan vi som institution agera? Jo, vi försöker att ge det ett sammanhang. Och då satte vi upp en verksskylt. Vi har ofta många verksskyltar som förklarar olika verk historiskt. Så att det är ingenting konstigt i sig. Men det konstiga här var att det berörde en sån rasifieringsfråga. Och vi fick rätt mycket stryk för dem.
Vilka fick ni stryk av och vad var motivet?
Att vi knäppte vår museipublik på näsan.
Att ni skrev dem på näsan?
Att vi skrev dem på näsan.
Vad var det ni skrev på de här skyltarna? Förlåt, det här är rasistiska bilder, eller?
Nej, det var inga varningsskyltar. Utan det här var ett sätt att förklara då svarta Diana som... Diana var ju en jaktgudinna i det antika... Och den svarta Diana var på något sätt, tror jag, en hyllning på många sätt och vis till en stark kvinna. Men den kunde tolkas absolut motsatsen. Så vi försökte skapa då ett sammanhang runt detta. Och den andra målningen, det var då Nils Dardel reste mycket i Sydamerika och det var en huvudjägare. En sån kliché av nästan en Walt Disney-huvudjägare som... Och som också idag känns lite konstigt att visa offentligt. Och det här har då triggat igång en stor diskussion hos oss. Att hur gör vi med historiska verk, historiska motiv som idag tolkas annorlunda.
Och jag är oerhört glad att du är här idag, för att du visar på ett en enorm entusiasm så fort vi ringde dig och bjöd in dig, att du faktiskt vill diskutera det här. Och eftersom jag har funderat länge på det här och diskuterat, så undrar jag, har ni kommit fram till en lösning? Hur gör man egentligen med de här frågorna? Vad gör man med gammal konst med mycket stereotyp människosyn?
Jag tror inte att man ska ta bort det. Och jag tror inte på att man ska justera texterna. Det är historieförfalskning. Det enda vi kan göra är att skapa ett sammanhang runt det hela. Vi måste kunna visa det. Och det är ju detta som är ju det svåra idag. Att skapa det här sammanhanget utan att vi ska igen bli mer bättre vetande än vår publik och så vidare. Och så vidare. Och det här är ändå en ganska relativt ny frågeställning. Det var inte så länge sedan den stora konstutställningen Documenta hade den första svarta curatorn på och det var år 2000. Och, så att,
för det är när sakta men säkert mångfalden också börjar kliva in på museer som det här som det aktualiserar frågan. Hur ser till exempel representationen ut på din arbetsplats på Moderna Museet?
Ja, det är ju mest vita medelklasskvinnor. Det är,
men och bland städerna?
Det är migranter.
Just det. Och det här med skyltar, är det någonting som du rekommenderar att man använder? Så förklarande.
Ja, jag skulle nog rekommendera att man skulle tänka till en gång, eller att jag eller vi gjorde det gemensamt. Vi hade stor möte med hela personalen och att vi hade tänkt igenom formuleringarna. Mm. En gång till.
Nathan Hammelberg, du är skribent. Vad vill du? En snabb replik på detta.
Jag jobbade vid tiden på Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm, eller förut Arkitekturmuseet, och även på Moderna. Och jag upprörs, men jag provoceras över ganska fega formuleringar. Vi pratade om konstens feghet, eller feghet i kulturen här. För att det strösslas väldigt ofta, det är inte specifikt för Moderna, det sker på alla kulturinstitutioner, ett sätt att lägga ansvaret för hur bilderna mottas på betraktarna. Som, ja, men visst, i någon mån så ligger det ju där, men det står så här, det här kan upplevas kränkande, vilket är så här, det är inte riktigt att det är kränkande, det förmedlar en viss bild. Och sen det här att tidsandan-argumentet känns också så här, att det är så monolitiskt. Man kan ta Tintin.
Men vad ska man göra? Menar du att man ska ta bort världsberömda konstnärer?
Nej, absolut inte. Självklart inte. Men när man säger så här, tidsandan, så tycker jag att det är så monolitisk syn att prata om.
Monolitisk
det
betyder enkelspårigt. Alltså, ja, precis.
Om vi tar Tintin som exempel, för det jag har tagit upp. Tintin i Kongo, den gjordes liksom som propaganda för belgisk kolonialism. 1907 så var det näst största partiet i Belgien, socialistpartiet, var helt och hållet för att man skulle avskaffa kolonialismen. Mm. Att man skulle släppa Kongo. Med andra ord, det fanns en enorm röst i offentlighet som inte höll med om det här. Och då säger jag att så här, de här bilderna till exempel var tidstypiska, är förenklande. Och det är därför som jag tycker att, jag menar inte att man kan skriva en liksom doktorsavhandling på utställningsbilder, men man kanske ska visa på...
Vad skulle man ha gjort?
Man ska visa på det motsägelsefulla och liksom på... en pluralitet av röster för att...
Kan du bara ta ner det här till en väldigt praktisk nivå, Nathan Hammelberg?
Chefen
har skrivit små skyltar där han skriver vad?
Man ska visa på motsättningen, inte säga så här, det här kan upplevas, utan man ska säga å ena sidan skarpt, å andra sidan skarpt, snarare än att det bara blir någonting avlägset, för att de motsättningarna finns ju idag också.
Vi ska snacka om Tintin också. Jag vet att det är ett väldigt hett favoritämne för många här. Vi har också med oss Torbjörn Eriksson, presschef från Kungliga Operan i Stockholm. Och ni råkade också ut för kritik när ni nyligen hängde upp en reklamplansch för balletten Svansjön, där den svarta huvudrollsdansaren Emmanuel Archer har en vit fot mot sin svarta tinning. Den här tog ni sen ner, ska jag också passa på att säga. Vad symboliserar den bilden?
Ja, för det första, jag tror att Makode var inne på det också. Det är den vita foten är egentligen gul fot, om man nu ska börja där i den änden. Men, så att säga. Men, vad representerar
du menar
bilden?
Okej, du menar att det var en gul fot för att det är egentligen en asiatisk... Eller?
Kungliga Balletten är en mångkulturell ensemble med dansare från, jag tror 64% av dansarna kommer från andra länder än Sverige. För oss vi såg den här bilden som ett fint kärleksmöte, att den uppfattades annorlunda. Vi visade respekt för dem som tyckte annorlunda och tog därför ner affischen.
Men varför tog ni ner affischen om ni inte tyckte att den...
I vårt uppdrag ingår det att vara inkluderande, och vi kände där att den här kanske hade landat fel. Därför tog vi ner affischen. Det var...
Just det. Jag tänker att den väckte reaktioner, kan det också bero på vår ovana att se en svart huvudrollsinnehavare på operan?
Det tror jag säkert. Jag menar, så vitt vi vet så är Clyde den allra första dansaren i prinsens roll som har varit svart. Detta är ett chockerande faktum, och det gäller inte bara Kungliga Balletten i Stockholm, utan det gäller runt hela världen.
Jag tänker också, om jag tänker lite annorlunda, för jag vet att det var väldigt mycket...
Det var väldigt mycket reaktioner för och emot.
Precis,
från början var de mycket mot affischen, men det var också att vi inte skulle ta ner affischen.
Ja, men jag tänker, hade det varit reaktion om det hade varit en mansfot mot ett kvinnligt ansikte?
Det kan inte jag svara på.
Okej, okay. Ja. Men ni har också tackat Adam Tensta för att han uppmärksammat er på hur man kunde uppfatta bilden. Ja. Var det ingen av er som förstod att den här bilden kunde väcka sådana reaktioner?
Vi var nog ganska fångade i att Clyde, han är en av Kungliga Ballettens bästa dansare. Han skulle göra rollen, och han var självskriven att han skulle vara med på affischen. Sen har Mats Ek ett speciellt språk, koreografiskt språk. En svan har ju inga händer, till exempel. Mats Ek använder sig väldigt mycket av fötter, och det är en smekning. Vi såg inte det till fullo. Men
varför stod ni inte fast vid denna då? Alltså den här konstnärliga friheten och Mats Eks budskap.
Men en bild som är ju i betraktarens ögon, det är ju där som en bild kan tolkas på olika sätt. Och man ser i salongen är föreställningen kanske, man får en annan upplevelse. Men vi har också en skyldighet att inkludera människor som kanske inte har varit på operan, som känner sig främmande. Och där tog vi vårt ansvar. Sen kan man diskutera hur.
Mm. Nu vill jag också fråga båda er här som är chefer för stora skattefinansierade offentliga institutioner som just har ett uppdrag att vara inkluderande och att inte kränka sin publik, eller vad ska säga. Jag undrar så här, hur går ni vidare nu med detta och den här balansgången mellan att både värna yttrandefriheten, konstens frihet och samtidigt respektera publiken?
Vi har haft ett mångfaldsarbete som pågår. Vi har haft ett mångfaldsseminarium internt. Ja, vi kommer att fortsätta arbetet. Vi har haft ett projekt i en skola, i Smedshagsskolan i Hässelby, där 87% av eleverna kommer från andra länder, alltså har annat modersmål än svenska. Vi fortsätter med ett berättarprojekt för barn som är flyktingar, berätta din historia. Det är bara ett exempel. Alltså det finns ju, Kungliga Operan är en mångkulturell institution redan från början. Gustav III tog in utländska tonsättare som skapade den svenska operan. Sen har det fortsatt också, till exempel under andra världskriget, där det var dirigenter som togs in som var judiska dirigenter, tonsättare som fick arbeta här på operan, samtidigt som det pågick demonstrationer ute i Kungsträdgården där man demonstrerade mot att ta emot judiska tonsättare och musiker.
Mm. John-Peter Nilsson, hur går ni vidare på Moderna Museet i Malmö?
Jag tror att Anders Rydell var inne på någonting väldigt intressant, att det handlar om klassfrågor, det handlar om migranter, det är inte bara rasifieringsfrågor vi talar om här, utan här handlar det om inkludering och tillgänglighet för ett flertal. Och någonstans så är det här ju en kritik mot den modernistiska synen. Någon som var inne på, ja, Macaulay som var inne på hur estetiken går hand i hand med en slags människosyn. Jag är barn av postmodernismen på 80-talet, som var ju inkluderande, där vi verkligen försökte få in högt och lågt och svart och vitt och så vidare och så vidare. Det tar tid i en statlig institution att vara öppen, att vara tillgänglig, att vara inkluderande. Men vi är bara i början på det.
I början undervisar en enorm ödmjukhet, ska vi också säga, i att ni försöker förstå. Jag tror att vad man än gör så känns det som att man gör fel i det här. Det går alltid att gå i någon typ av fälla. Och vi ska komma till Behrang Miri om det här med att faktiskt göra någonting och ändå uppleva som att man gör fel. Men jag skulle vilja först stanna till här. Filip Gifter Svensson, du är kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet och du följde de här händelserna inom kulturen och konsten kring bildval, ordval och institutionernas hantering. Vad tycker du om det här som Malmö till exempel, Moderna Museet?
Du menar varningsskyltarna?
Ja, varningsskyltarna.
Ja, alltså de hade ju mer karaktären av liksom ansvarsfriskrivning, tycker jag. Och John Petter Nilsson uttalade sig i tidningen om att det skulle vara för att liksom sänka trösklarna i en stad som Malmö där så många har liksom invandrarbakgrund och så. Men jag tror inte man blev så mycket klokare på konsten liksom efter de väldigt kortfattade och liksom ganska hafsigt nedskrivna skyltarna, tyvärr.
Mm. Vad skulle de ha gjort istället?
Nej, men i så fall hade man väl fått liksom sätta in det i ett sammanhang på riktigt och liksom verkligen varit pedagogisk och liksom upplyst besökarna då om syftet var att liksom sänka trösklarna.
Mm. Nu har ju vi här både i publiken, det är hundratals människor som är här, det är tusentals människor som lyssnar. Vi har ju varierande kunskap när det gäller just konst. Alltså, är just varningsskyltar en bra idé för olika institutioner att kanske använda för att upplysa besökaren?
Det får ju inte vara bara för att liksom skriva sig fri från ansvar som museum, som institution då, utan då får det ju vara på allvar liksom ett sätt att upplysa besökarna om vad det här är.
Mm. John Peter, du ville svara.
Ja, jag håller med dig att vi skulle gått ett varv till med de här texterna. Vi gjorde en debatt i slutet på utställningen som blev ju väldigt bra. Vi var med en väldigt, väldigt bred panel personer där alla sa att ni har gjort fel, men rätt. Det är, alltså, hur man än gör när man börjar, som jag ser det, när man börjar och för de här diskussionerna, så det finns inget facit. Men jag skulle bara avsluta med att jag tror nog att ibland så är det viktigt med provocerande varningstexter. Om man tänker på hur kvinnorörelsen har vuxit fram och kvinnorörelsen idag är jag menar, inte bara accepterad, det är en nödvändighet i samhället. Och hur gay and lesbian movement, samma sak, att up your front in your ass.
Att de också har drivit de här frågorna. Ja. Är Christian Katomeris, är varningsskyltar på museer, det är vanligt i Europa?
Det har jag inte sett några. Men däremot så sovrar man en del i det som man visar upp och man väljer ut. Jag vill ändå säga att det finns en avgrund mellan de människorna som växer upp och tycker att ordet negerboll eller negerkungen är någonting helt banalt. Och vänta, får jag prata färdigt? Och de som är berörda och den historien. Så att när Pippi Långstrump-boken kommer ut 1948 så har vi kommit ut ifrån ett av de värsta rasistiska övergreppen någonsin i vår tid som i Europa. Och vi har också pågående i slavättlingarnas land en otroligt starkt förtryck. Men allt det här finns laddat i det ordet och i det synsättet som även det, så att säga, det naiva synsättet som Astrid Lindgren representerar. Så det gäller att hitta mellan det här som ingen lär sig i skolan, ingen har upplevt själv om man inte har den bakgrunden, och det som är människans värde, värdighet.
Filip Gifter Svensson, du som ändå har jobbat länge med de här frågorna, vad är problemet egentligen? Med hela den här diskussionen som vi bedriver nu om konstens friheter och gränser, var går gränsen enligt dig?
Jag tror att det är så här att John Petter Nilsson pratade om att ni förde väldigt mycket diskussioner och sådär, om man, att det blir fel hur man än gör. Men jag tror ju att det saknas, liksom, saknas kompetens liksom innanför väggarna. Hade man haft en större mångfald bland personalen, kanske några som hade liksom drabbats av rasism på riktigt, så tror jag att diskussionen hade blivit mycket mer kvalificerade och man hade kunnat ta mycket, mycket bättre beslut som man sen hade vågat hålla fast vid.
Och där fick du en spontan applåd, Filip, av vår publik här. Och någon som har jobbat länge med det här med mångfald är musikern, föreläsaren och pedagogen Behrang Miri, som har egen erfarenhet av hur det kan bli när man agerar. Det var ju du som flyttade de här Tintin-böckerna från ungdomsavdelningen till Serieteket här på Kulturhuset 2012. Och du flyttade om kanske 20 meter. Reaktionerna lät dock inte vänta på sig. Tintin-gate har detta kallats. Vad hände egentligen? Vad minns du av reaktionerna, skulle jag vilja veta?
Först och främst vill jag bara kommentera, när man syftar på mångfald och kopplar det till Gustav den tredje, då har man inte koll på svensk historia. Gustav den tredje var och är den personen som initierade Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. Han har gått i historien som teaterkung. Men jag tycker att han borde gå till historien också som en slavkung. Det är ett. Två. Jag tycker att när det gäller...
Med han respekt, är inte här och kan försvara sig.
Nej, men det var du.
Men Kungliga Operan är här och vill försvara honom.
Jag tror att i Sverige så existerar den historielöshet när det gäller Sveriges roll i den koloniala världen. I den transatlantiska slavhandeln. I kolonialiseringen av stora delar av världen. Sverige har inte varit fri från detta. Och vi måste på något sätt ta itu med den här självbilden som vi har skapat av att Sverige är det mest jämställda och jämlika landet i världen.
Kan vi hålla oss till Tintin?
Ja, och det kommer snart till Tintin. Det kan komma till alla diskussioner vi har just nu. För mig personligen att Raisin in the Sun, en fantastisk föreställning, görs av Riksteatern. Och det är New York Times och Al Jazeera som synliggör det och inte andra medier. Det visar lite på problematiken med representation. Och jag personligen tycker det är så fruktansvärt att när vi väl får in representation i kulturinstitutioner som är otroligt tyvärr icke-representativa ur ett intersektionell analys. Det gäller både hudfärg, religionstillhörighet, det gäller kön, könsidentitet, det gäller klass etc. Där är jag med om att vi måste prata en bred spektra. Att då det stereotyper som ska representera personer som är underrepresenterade, det är också ett sätt att säga, lyssna, du får vara med på våra villkor, att vi ska alltid skratta åt dig, förnedra dig och inte säga det som lika mycket värd som oss. Och
Ska man censurera konsten? Jag tänker att du också är verksam inom hiphop och rap. Och jag tänker att det är också en konstform, ett uttryck. Och jag tänker också på graffitin, gatukonsten, där många höjer rösten för att det ska förbjudas, censureras och så vidare.
Jag är, alltså, först och främst, för mig personligen, det är ganska stor skillnad mellan att prata barn och vuxna. Vuxna har en kontextuell tänk, vilket gör att jag som vuxen kan läsa Hitlers Mein Kampf utan att per automatik vara antisemitism. Jag vet var han fått sin fruktansvärda terroristiska åsikter ifrån. Men vi skulle aldrig göra Mein Kampf i barnlitteratur. Det är jag ganska säker på. För barn har inte den kontextuella tänket. Jag tycker det är väldigt viktigt att Sverige tar itu med sin antisemitiska historia. Det har man gjort. Och man måste fortsätta göra det. Men lika mycket sin afrofobiska historia, sin islamofobiska historia, sin antiziganistiska historia, sin antisamiska historia, där man liksom har liksom på något sätt förnekat samer rättighet att kunna vara likvärdiga medborgare eller människor i det här landet. Och om man då kopplar det till konst, jag är för satir. Jag tycker satir är skitbra. Men jag tolkar också satir att det är något som slår uppåt. Vad händer när satiren slår neråt?
Till exempel?
Exempelvis när Nazi-Tyskland använde i sina tankar satir för att på något sätt säga du, vi ska börja satir av judar. Nej, det där var antisemitisk konst, det var antisemitiska perspektiv som spreds för att avhumanisera den judiska minoriteten som har upplevt så mycket förtryck under historiens gång.
Så
jag måste bara komma. Jag tror att vi glömmer bort maktperspektiven när det gäller vad satir innebär först och främst. Det är skillnad när man granskar makten och använder satir. Då tycker jag det är skitbra än när man som makthavare slår neråt. Det där är något annat än satir enligt mig. Jag personligen, jag är inte för censur. Jag tycker vi ska ta debatten. Men det måste ske på rättvisa och jämlika och jämställa plattformar.
Så var går gränsen? Att göra upp med det här, betyder det att dra gränser eller att censurera?
Alltså vi censurerar konstant. Hiphopen är censurerad idag. Vi har Carlito som en artist som ska köra. Jag vet att han har i många fall inte får lov att uppträda med sin musik. Graffiten är censurerad. Det var en graffiti-utställning som skulle vara på Kulturhuset. Det blev värsta debatten för att det just var graffiti i Kulturhuset. Konst och kultur som slår uppåt.
Handlar detta om klass, tror du? Handlar det om
till en viss del. Till en viss del, Alexandra. Du ställer väldigt bra frågor. Förlåt om jag svävar bort ibland. Men varför jag så, känner mig
och
så
bara för att du gullar med mig kommer du alltså inte få mer tid.
Jag ska försöka vara... Det är sällan man får det utrymmet att diskutera så här.
Och då tackar vi för det. Då går vi vidare till nästa talare.
Nej!
Emelie, vad säger de på webben om detta som vi diskuterar just nu?
Ja, de säger en hel massa saker. Annette har kommenterat i vårt debattforum på sverigesradio.se angående stereotypa bilder och skriver: när vi växer upp så imiterar vi varandra hela tiden och därför är det problematiskt när vi bara ser stereotypa bilder. Vi behöver spegla oss i andra människor i det vi ser omkring oss från det vi föds.
Och det tackar vi för. Och nu, kära damer och herrar, kära vänner, alla ni som är med i och lyssnar och medverkar till det här programmet, har jag glädjen att få presentera ett riktigt livslevande kulturkonstinslag, nämligen Revolution Poetrys Rojda Sekersöz. Sa jag namnet rätt?
Nej, Checker. Men det är lugnt.
Nej, men vadå? Nej, lär mig.
Sekersöz.
Sekersöz, där fick ni. Varsågod.
Tack. Vi konstnärer arbetar med mycket viktiga saker. Vi arbetar med något som är mycket mer komplext än vanligt förvärvsarbete som fördärvar, förvärrar, förvränger er knegare. Ni som fastnat i ekorrhjulet som så fint byggts upp åt er för att förstöra era kroppars dynamik. Vi arbetar med dynamik. Vi konstnärer arbetar med att tänka. Vi arbetar med känslor, stämningar, perspektiv, med moods. Vi skapar inte ting som kan gå sönder. Vi skapar någonting som finns där hela tiden. Vi skapar processer. Process er. Vi skapar skyddsrum av trä som går att bränna upp efter att vi ritat rondellhundar av profeten Mohammed för att sedan inte kalla vår konst politisk. Vi tvingar in folk i våra konstverk vare sig de vill eller inte, för det vi gör är viktigt. Vi lever för det vi gör. Vi är en viktig samhällspelare. Utan oss skulle demokratin vara hotad. Skulle den vara det utan dig? Tänk själv. Varje morgon ringer en klocka som fortsätter att söva dig. I bästa fall hinner du äta frukost beroende på om du för dagen prioriterar kost eller sömn. Du sätter dig på bussen, tåget till ditt arbete som du måste intala dig själv att du älskar för att klara av dina timmar, för att efter i bästa fall hinna träna innan du kommer hem. TV och någonting att äta innan du lägger dig för att imorgon repeata dagens schema. Vem är du? Vad är du? Är du en människa eller maskin? Vems plan ingår du i? Jag är konstnär. Jag är fri. Min ångest är mitt arbete. Ofta är det du som betalar min lön och det är helt okej. För jag är viktig för dig. Jag gör det du inte har tid med. Jag upprätthåller demokratin ibland genom att rita rondellhundar på profeter, ibland genom att sätta upp manifest 2083 på Dramaten och ibland genom att skriva Jägarna 2. Jag älskar mitt arbete, för jag har valt att endast göra det som betyder något för mig. Jag har valt att vara pretentiös, ambitiös och viktig. Jag har valt mina drömmar. Jag har valt att vara selektiv, men viktigast av allt så har jag råd att vara fattig. Tack.
Rojda Sekersöz, tusen tack. Fantastiskt. Ja, hörni, det är helt underbart. Det här är Peter Batt i Sveriges Radio. Och jag måste fråga en sista fråga här, Behrang Miri. Alltså, du blev ju, jag skulle nog våga påstå, en av Sveriges mest hatade människor när du flyttade Tintin 20 meter bort. Och vissa hävdade ju, historieskrivning är ju lite som den är. De hävdade ju att du brände böckerna på bål, vilket inte hände. Men nej, skulle du göra om det idag?
Alltså, jag... Först och främst, alltså, det är väldigt viktigt att betona att jag är ändå glad att se så många röster komma fram. Liksom. De här årens debatter har ändå sett till att exempelvis personer som Araya eller Ami eller många andra, Nathan.
Kan du svara på frågan?
Ja, jag förstår. Jag tycker det är viktiga diskussioner. Jag har en dotter, hon är 7 år gammal, hon heter Donja. Jag vet inte att hon ska tro att hon är mindre värd än alla andra bara för hon inte är representativ inom exempelvis barnböcker, inom konst, inom kultur. Och enda gången hon är representativ, det är när hon blir stereotypen. Jag tror att många kvinnor kan liksom på något sätt identifiera ur en genusaspekt som viktig representation. Om det är bara så att inom liksom allt det man ser i tv, i media eller i populärkulturen så är du som kvinna alltid den som ska städa, vara flitig, vara snäll.
Var naken.
Det samma liksom, och detsamma gäller även människor som blir rasifierade.
Så jag skulle tror att du behöver flytta idag på Tintin?
Jag har inte det, jag är inte här. Tydligen så är jag inte här. Så jag försöker liksom bara diskutera utifrån mina aspekter av hur jag ser saker och ting. Jag tänker inte acceptera att prata utifrån en redan premiss som är satt. Jag vill prata och problematisera själva anledningen till att vi diskuterar de här frågorna. Det är många som hörde av sig till mig, exempelvis från New York, bland annat en journalist från New York Times, som sa, vad händer i Sverige? Att detta är ens en debatt när det gäller liksom rasistiska stereotyper inom barnlitteratur, det visar på att det inte är det här jämlika, jämställda samhället i världen. Och när kulturanalys, myndigheterna för kulturanalys kommer fram med rapporter ungefär av de 36 000, förlåt om jag har siffrorna fel, det är möjligt att jag måste korrigera, 36 000 kulturarbetare är enbart 3% av dem av utomeuropeisk bakgrund. Det visar att där måste vi jobba med representation, för att när vi väl har det här mångfalden som ni är inne på så kommer vi per automatik ha en inkluderande perspektiv där vi slipper hela tiden liksom jobba med representation på bekostnad av den som inte är representerad.
Tack Berang, ja, du ska få återkomma. Och där fick du en applåd också. Lisa Ullim Rim Sjöblom från Lund i Skåne. Serietecknare och trött på stereotypa bilder av den andra, i ditt fall östasiater, som ibland framställs med rishatt, sneda ögon, stora tänder, med lustigt språk på film, i teckningar, på scen. Det kallas för yellow faces eller gulinghumor. Hur kommer det sig att de här bilderna lever kvar?
Alltså jag tänkte först börja med att säga att det gjorde inte direkt saken bättre att beskriva den kinesiska eller den asiatiska foten som gul.
Och det gjorde Kungliga Operans presschef, liksom, Torbjörn Nilsson.
Där kan man någonstans börja samtalet, att bara det att liksom beskriva oss som gula visar ju på den här acceptansen. Men anledningen till varför de här får spridas är både högt och lågt.
Ska vi ge, Torbjörn, vill du säga någonting om detta? Vi måste ge. Ja. Eller var Makode?
Ja, det var nog Makode från början. Jag hängde på där.
Makode, vill du förklara varför du förklarar? Bara en liten snabb, för det här är en dialog, det är ett samtal.
Väldigt kort, utifrån premissen att ansiktet är svart och foten vit, så vill jag bara korrigera det och säga att då är foten gul. Så.
Ja, eller så är den asiatisk, eller vad nu dansaren kommer ifrån, men inte gul. Men jag tycker det här exemplifierar väldigt bra varför det här är så accepterat. För att det är liksom, gulinghumor finns både i populärkultur och i högkultur och i lågkultur. Man ser det precis överallt. Och jag tror att anledningen till varför det är så accepterat är för att det just ses som humor. Det är väldigt folkkärt. Det är liksom, det reproduceras av väldigt etablerade och älskade skådisar i Sverige. Det är liksom inte bara på så här studentspex eller i då kontroversiella konstutställningar, utan det sker på public service, det sker på stora teatrar, det sker i reklam, vi ser det precis överallt. Och det är inte som att när man försöker kritisera de här så, som att det finns någon särskild förståelse, utan det blir liksom bara hat, bara att man har missförstått, att man är en lättkränkt person, att man inte har förstått, eller att det till och med är att det här, men vi hyllar ju asiater, vi älskar ju asiater i Sverige, så att det är liksom, det här rasism mot asiater finns inte.
För du är ju en sån som brukar reagera, lyfta luren och faktiskt förmedla din kritik, eller hur?
Ja, det brukar jag göra.
Så vad säger de på andra sidan? Vad säger mottagarna? Vad säger de?
Alltså, för det första så är det ju den här klassiska intentionalismen som genomsyrar, tycker jag, hela debatten om rasstereotyper.
Och du menar inte...
Då menar jag att, ja, men jag menade inte att kränka, utan jag tänkte ju så här. Så att du har ju missförstått den här bilden, för att den är inte rasistisk och din upplevelse är fel. Mm. Så det är den,
kränkt
det...
har ju blivit lite av ett skällsord idag.
Ja, och jag vet egentligen inte om jag skulle beskriva mig själv som att jag blir kränkt av de här nidbilderna, utan jag ser det ju snarare som att det är en dialog med den bristande representationen av östasiater då, framförallt, som jag jobbar med. Att det jag försöker förklara, men det är sällan man får komma dit, det är att problemet är att representationen av asiater är antingen icke-existerande eller så är det då gul hud, trekantig hatt, kisande, utstående tänder.
Ja, men extrem, det som stereotyp.
Extrem stereotyp. Så det är liksom de sakerna vi får förhålla oss till.
Är det här något som bara förekommer inom humorn eller finns den också inom konsten?
Alltså ärligt talat så är inte jag så där jättebevandrad i konst.
Så att, vad säger konstchefen?
Det får
vad säger
någon annan gärna svara på.
Moderna museum, finns den här bilden, den här stereotypa?
Inte idag.
Inte idag.
Absolut har, inte. Ja. Kommer du till en konstskola idag till exempel, och det kan vara Mejan och det kan vara en förberedande skola. Vad diskuterar eleverna där? Jo, det är jämställdhet och det är olika migrantfrågor och rasifieringsfrågor.
Vi är väldigt glada att du är här, Lisa. Men jag tänker så här, hur kommer det sig att ni östasiater inte har gjort som till exempel rörelsen i Black Coffee eller Afrosvenskarnas riksförbund och så vidare, att ni inte är organiserade? Det är ju mycket enklare än att man själv som individ...
Ja, jag önskar verkligen att vi kunde organisera oss, men jag tror att det finns några... orsaker till det. Och dels är det för att vi asiater i Sverige är väldigt isolerade från varandra. Och vi lever i små isolerade grupper skilda från varandra. Vi har nästan ingen kontakt. Och sen så är det ju också ett faktum att väldigt många av de asiater som bor i Sverige är adopterade. Jag själv är adopterad och vi växer upp i framförallt vita sammanhang med vita föräldrar och ibland vita syskon. Uppvuxen i vita skolor, ofta adopterade in i liksom övre vit medelklass dessutom. Så vi lär oss att inte se på oss själva som asiater eller att liksom vi socialiseras in att även skratta åt de här sakerna. Så att jag upplever att när man pratar med andra adopterade framförallt så är det liksom, vi kommer ingenstans, utan då är det mest så här, ja, men jag tycker det här är rasistiskt. Ja, men det tycker inte jag, för jag ser inte ras. Alltså, så.
Ord står mot ord och därmed är diskussionen över helt enkelt.
Ja. Precis. Mm. Och det tror jag också bottnar i att det finns en enorm rädsla eller liksom en komplexitet för adopterade att erkänna rasstereotyper. För att, hur ska man säga, med att vara adopterad så kommer ju också en hel del vita privilegier. Och att se sig själv som asiat och att erkänna sig själv som asiat är att rasifiera sig själv och att faktiskt kliva ner.
Mm. Jag funderar, och det här gäller hela panelen, alla som är med, och Makode Linde och Ami och alla som är kvar här. Skillnaden mellan rasistiska bilder och bilder som utmanar rasistiska bilder. För till exempel Makode Linde och andra som också förmedlar sådana säger ju att deras avsikt är ju att lyfta den här diskussionen. Vad är det för skillnad egentligen?
Ja, jag skulle säga något som jag tänkte på när jag såg Makode Lindes utställning, och det är att den del av hans utställning som leker med stereotyper, som använder sig av burlesken, av det groteska och så vidare, den delen är kanske mer problematisk på det sättet att när man börjar leka med något som är väldigt starka laddningar kring, ta till exempel svastikan, nazistsymbolen, då plötsligt så är risken naturligtvis också att man kan bli uppfattad som om man bagatelliserar. Och det är där det är liksom, det beroende lite grann på faktiskt vår kunskapsnivå, vår erfarenhetsnivå i storsamhället i övrigt, hur sakerna kommer att landa.
Ja, Nazar Akrami, du är psykolog och forskare på Uppsala universitet och du kan allt om fördomar. Vad säger du, Nazar, om vi ska börja med människans psyke? Du har ju forskat på hur vi får våra fördomar om andra människor, och jag undrar förstås hur vi påverkas av att se stereotyper, ensidiga bilder av människor som inte liknar oss själva.
Jag har två kommentarer kring hela den här frågan, och den ena är, om vi tänker så här, det finns en gruppnivå fråga här och som handlar om frågan om vi ska tillåta eller inte använda en ordet, eller låt säga öppna upp det offentliga för olika typer av argument och att man får egentligen säga vad man vill. Den här berör gruppnivån, och då är det finns, alltså jag pratar om studier, vetenskapliga studier som är gjorda. Det finns mycket bevis för att, jag skulle säga överväldigande bevis för att ju öppnare det debatten är, ju mer utrymme finns för extrema åsikter och gränserna flyttas ofta utan att man kan kontrollera det så mycket. Och vad innebär att gränserna flyttas? Jo, det innebär att folk från olika grupper, från olika sidor. Det finns många säkert. I det här fallet pratar vi om mörka och ljusa, vita och rika och fattiga och överklass och underklass och så vidare. Då flyttas debatten mot ett håll där det är medlemmar som har lite mer extrema åsikter än andra i olika grupper ser det som ett tillfälle för att uttrycka. Och då öppnar man upp debatten stort, vilket gör att jag skulle säga radikaliserar olika grupper. Samtidigt som grupper som inte har någon större makt kan känna någon form av frustration som leder till som kan leda till extrema aktioner. Det finns till exempel rätt nya studier på från USA, vad man nu vill tycka om USA, där man visar att det sker öppnare debatter leder till större anti-muslim diskussion. Och muslimer upplever större stöd för att de skulle kunna vara extrema för att debatten leder till det.
Det var ju inte direkt glädjande nyheter för ett program som vill skapa öppenhet och dialog och ett öppet samtal, måste man ju säga. Och tyvärr är det, vi ska ju fortsätta här på webben, så jag skulle säga att alla går in nu på sina datorer. Vi ska få höra Carlito och vi ska få höra en massa flera röster också. Nathan Hammelberg, sista ordet går till dig. Du ska få knyta ihop den här säcken om konsten och dess friheter, och vi fortsätter sen på webben, men varsågod här.
Jag vill bara trycka på två saker. För det första så hela diskussionen är väldigt inramad av en diskussion kring kränkthet, och det upplever jag är ett, alltså att felkalibrera eller ställa diskussionen fel. För att till exempel om jag tittade på Makodes utställning och den väckte jätteblandade känslor och saker jag gillade och saker jag avskydde, och det var ganska bra med konst på ett plan. Men kränkt, det är en sån individuell egenskap. Alltså, de som känner mig vet, jag har en son som han skulle utan problem kunna vinna casting till Emil i Lönneberga. Jag vill fortfarande inte, även om inte en liksom stereotyp bild av afrikaner reflekterar negativt på honom, så vill inte jag att han ska insocialisera sin bild av svarta som det andra. Att se Makodes konst som vuxen behöver ju inte landa i det, såklart inte. Men att se det i barnböcker skulle väldigt lätt kunna leda till. Men jag har hört tusen gånger folk prata om konstens komplexitet, sammansatthet, konstens kontext, sammanhang, från framförallt vita konstkritiker. Och sen så bara tvärstannar det, för de pratar inte om det komplexa som det väcker hos dem själv. Några har lyckats pricka in, kolla ut läxan, jag kan referera till svarta konstnärer.
Man
kan men ingen vill prata om vad det väcker hos dem själva. Det tycker jag är den största fegheten i den här diskussionen.
Du ska få fortsätta att tala om detta med feghet och mod. Emily, väldigt kort, vad säger våra kära lyssnare innan vi fortsätter?
Alex har till exempel kommenterat på vårt debattforum på sverigesradio.se. Han skriver: hur får man för sig att konsten är fri eller någonsin har varit det? Konsten lever ju under samma lagar som resten av samhället.
Okej, okay, då kan man också ifrågasätta resten av hur fria är vi egentligen? Det får väl bli ett annat debattämne. Ni vet, det här är P1-debatt. Hashtaggen är P1-debatt.